Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Och jag tror att det här med den här magiska slummen och det här löftet om en, vad ska man säga, framtida återkomst som den magiska slummen liksom bär med sig. Jag tror att det är en väldigt viktig del av förklaringen till varför Arthur-myten har varit så pass långlivad och inflytelserik. Inte minst vad gäller då den brittiska historien och kanske ännu mer då den brittiska identiteten och självförståelsen. För det är en myt som lämpar sig ytterst väl för, ja, vad ska man kalla det för, politisk propaganda av olika slag. Alltså se bara på de gamla keltiska eller walesiska potentaterna som vi har snackat lite om. För de blev liksom Arthur en symbol eller kanske samlingspunkt, kanske man kan säga då, för kampen emot de förhatliga, eller då i deras ögon förhatliga anglosaxarna.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå där, Olle.
Tjena, Andreas.
Hur står det till?
Det är alldeles utmärkt, fast det är snö får jag väl säga.
Aha, ja, men snö är ju bara en bonus i livet, tycker jag.
Ja,
i och för sig.
En del tycker det, ja.
Men du, jag är ju faktiskt redan eld och lågor. För idag ska vi prata om någonting som både är spännande, episkt och ytterst romantiskt. Dessutom är det då ett ämne som befinner sig i det där väldigt tilltalande gränslandet mellan myt och historisk verklighet. Och jag kan väl redan nu förvarna om att dagens podderier kommer att handla om kung Arthur. Eller
spännande,
Arthur.
Spännande.
Säger man Arthur eller Arthur? Vad skulle du
jag
säga?
Jag säger nu Arthur.
Arthur, ja. Okej, vi håller oss till Arthur. Det är då en medeltida brittisk konung som många av oss förmodligen då förknippar med trollkaren Merlin, eller Merlin, riddarna kring det runda bordet, riddar Lancelot och drottning Guinevere och den förbjudna romansen mellan de bägge två, och varför inte jakten på den heliga Graal. Men den här kung Arthur, han har ju då också den besvärande egenheten att han förmodligen är mera myt än historisk verklighet. I alla fall är det väldigt många historiker då av facket. Men som alla vet är myter inte nödvändigtvis samma sak då som dikt och förbannad lögn. Utan myter innehåller ju ofta då empiriskt belagda fakta om till exempel platser, personer och händelser. Dessutom finns det många exempel på myter då som på olika sätt har, alltså liksom spilt över in i verkligheten och påverkat händelser och processer. Bland annat då eftersom olika historiska aktörer har agerat som om myterna vore sanna. Och det gäller ju då bland annat den här ganska moderna mytbildningen omkring faraonerna och det gamla Egyptens förborgade visdomar som vi har snackat om i tidigare avsnitt. Ett annat exempel är ju då jakten på Eldorado, tänker jag, alltså den här staden, eller enligt vissa då mannen av guld som de spanska conquistadorerna då var på jakt efter i Sydamerika, som de då letade efter förgäves, ska vi kanske då tillägga, i alla fall enligt mina källor. Och jag vill då argumentera för att kung Arthur är en sån myt, och det är det vi ska prata om idag. Myten om kung Arthur, vad den består av och varför den har varit så livskraftig och inflytelserik ur ett historiskt perspektiv. Alltså vi kommer nog att lämna allt det här litterära med varm hand åt andra poddar, även om det naturligtvis kan vara lite svårt att finna de där, vad heter de nu, de berömda röda linjerna mellan litteraturen och historien i fallet kung Arthur. Men det är ju en del av poängen med allt det här. Olle, vad har du då för relation till kung Arthur? Alltså jag föreställer mig ibland att han har lite svårt att konkurrera med filurer som Gustav Vasa och Nils Dacke i ditt fall. Eller är det jag som liksom läser dig lite felaktigt här?
Nej, du läser mig alldeles korrekt. Han har mycket svårt att konkurrera med Gustav Vasa och Karl den 12:e. Absolut. Och skulle någon be mig att associera just kung Arthur, vad tänker du på, Olle, när du hör ordet kung Arthur, så måste jag nog tyvärr säga att det här Monty Python och den här makalösa filmen Monty Python and the Holy Grail, The Quest for the Holy Grail, med de här gralriddarna, med Arthur som är kung över britterna, just det här med riddarna som inte har hästar, utan för att åstadkomma hovljud så knackar man ihåliga kokosnötter mot varandra.
Ja, fantastiskt. Ja,
det är en helt makalös film, men det är, där dyker kung Arthur upp. Men sen har jag också ett minne som är från 70-talet. Jag samlade sådana här små kort. De hette filmstjärnor. Och då hade jag en filmstjärna med just en bild av svärdet i stenen. Där är ju Arthurs legenden. Jag minns ju namn. Jag måste ha sett den här. Det var nog en Disney-film, tror jag. Och jag måste ha sett den här, för jag har ju tydliga namn av, alltså minnen av namn som just Guinevere, Lancelot, Excalibur, Arthur, Merlin. Sånt som jag vet är hämtat från Arthur-myten. Men för mig var det framförallt namn. Jag är inte riktigt kläm på hur själva berättelsen såg ut.
Det är ju väldigt mycket namn, alltså. Du nämnde Guinevere, Lancelot och Merlin, och så Sir Gawain och Sir Hector och allt vad de nu heter. Och jag tänkte från den där fantastiska filmen som du just nämnde, det är ju lite apokryft, men kommer du ihåg The Knight Who Says Ni? Ni?
Ja, det är helt alltså, makalöst.
Ja,
det är Jekitapang.
Ja, just det. Är inte det John Cleese gamla paradroll?
Jo, den är fantastisk.
Den är helt fantastisk.
De får önska sig vad de vill, och de vill ha ett buskage.
Ja, verkligen. Oj. Ja, jag får gå syd.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Jag har då alltid varit väldigt förtjust i kung Arthur och slottet Camelot och allting runt omkring. Och det handlar nog inte minst om att jag egentligen då var minst lika mycket fantasynörd som historienörd när jag växte upp. Men alltså även då i vuxen ålder har jag då odlat mina arturianska böjelser. För ett tiotal år sedan så besökte jag då exempelvis den här slottsruinen som heter Tintagel i Cornwall. Känner du till den, Olle?
Nej, det gör jag inte.
Det är en ganska vindpinad och gudsförgäten plats då, förutom att den naturligtvis den är smockfull av turister. Men alltså, det är en plats som närmast hänger ner över havet från några liksom spetsiga klippor. Och här påstår då inte minst den brittiska turistindustrin att Arthur sannolikt föddes då någon gång för ungefär 1500 år sedan.
Jag tror att jag kan nog måla upp en mental bild hur det ser ut.
Ja, precis. Ta bort fåren och sen har du det ungefär. Ja, precis. Bland annat har man då hittat en inskription från tidig medeltid som innehåller då ordet Artugno. Och enligt vissa uttolkare så kan det här kanske förstås som då en delvis latiniserad version av namnet Arthur. Andra menar att det är ganska dåligt bevis eftersom då det möjligen står Artugno och definitivt inte Arthur. Men i alla fall, något som mer än något annat har format min relation till kung Arthur, eller Arthur, det är den här boken Svärdet i stenen av den brittiska författaren T.H. White. Och det är då en skönlitterär framställning. En romansvit som utkom då i 4 delar mellan 1938 och 1958. Och som på det ljuvliga gamla 80-talet då utkom i en härligt mastig månpocketutgåva på 657 sidor. Och jag vet inte hur många gånger jag har läst den här boken. Det är verkligen hur många gånger som helst. Även om jag vet också att jag väldigt länge då bojkottade alla de här avsnittet om Lancelot och Guinevere. Alltså det blir lite för mycket hjärta och smärta då för en 10, 11, 12-årig drakar och demonespelare som ville ha, du vet, svärd och sådana grejer och lite drakar. I alla fall, på engelska så har den här romansviten den smått fantastiska titeln The Once and Future King. Och det är då lite svårt att översätta till svenska på ett snyggt sätt. Men det skulle kunna bli något i stil med kungen som en gång var och åter skall bliva.
Det är en fantastisk titel.
Tack så mycket. Tack
det är
så mycket.
Oerhört vackert.
Ja. Det är min egen översättning. Det låter naturligtvis lite kryptiskt, men det är just precis den aspekten då av Arthur-myten som vi ska fördjupa oss i idag, tänkte jag. Alltså den här mytiska hjältefiguren då som både lyckas förkroppsliga en svunnen guldålder och löftet då om ett kommande lyckorike. Men Olle, låt mig nu förflytta dig då genom historiens dimmor till det ännu mer dimhöljda gränslandet mellan myt och historisk verklighet. Det exakta årtalet är väldigt omdebatterat, men det är någon gång kring år 540 efter vår tideräkningsbörjan. Alltså, vi befinner oss då i väldigt, väldigt tidig medeltid, i det man ofta brukar kalla för de mörka tidsåldrarna eller The Dark Ages.
Det ser vi på svenska kallar folkvandringstid helt enkelt.
Ja, precis. Men jag tycker inte det slår lika hårt som Nej. Dark Ages.
Dark Ages är mycket bättre.
Jag har sett att vissa historiker nämner år 537 som en möjlig precisering av den här tilldragelsen som vi snart ska zooma in på. Andra menar att det snarare var år 542 som slaget vid Camlann ägde rum. Det slag som också då skulle bli kung Arthurs sista, enligt myten. Det är alltså ett medeltida fältslag som vi blickar ut över. En våldsam batalj med yxor och svärd och spjut. Kanske ingår också pilbågar och hästar. Platsen är någonstans i det vi idag skulle kalla då för Storbritannien. Möjligen i Cornwall, i närheten av det här Tintagel. Andra förlägger platsen då lite längre österut i närheten av staden Salisbury. Alltså i närheten av det inte helt okända stenåldersmonumentet Stonehenge. Och bland kombatanterna i den här striden finner vi på den ena sidan en hel massa saxare. Alltså en germansk befolkningsgrupp från nordvästra Tyskland någonstans. Som hade migrerat och börjat expandera över de brittiska öarna då några hundra år före det här slaget, i samband med att romarna drog sig tillbaka och lämnade då den gamla romerska provinsen Britannia åt sitt öde. Alltså, det vi idag kallar för Storbritannien var ju en romersk provins eller koloni, eller vad man ska säga, under några hundra år efter Kristi födelse. Och på den andra sidan i den här striden har vi då istället keltiskspråkiga britannier som i mångt och mycket betraktar sig då som arvtagarna till det romerska Britannien. Många av de här tycks exempelvis då ha varit kristna, till skillnad från de hedniska saxarna. Och det kan man se spår av i det onekligen ganska tunna och förrädiska källmaterial som vi har om kung Arthur som historisk person. Bland annat talar den så kallade Annales Cambriae, som vi snart då kommer att fingranska. Den talar om ett stort slag vid Badon, eller Mount Badon, år 516, där Arthur, och nu citerar jag, bar vår Herre Jesus kors på sina axlar i tränne dagar och tränne nätter, och de britannierna var det segrande. Men Arthur han stupar i alla fall vid det här lite senare slaget, vid Camlann, alltså ett 20-tal efter segern vid Badon. Och det som står då i Annales Cambriae, som är då den äldsta källan vi har om det här slaget. Det som står där är väldigt, väldigt kortfattat. Så är det ju ofta i de här medeltida annalerna. Det är mest en massa små notiser egentligen. Det här är då en text som är indelad efter årtal. Och vid något som då kallas för år 93. Vilket då enligt somliga ska förstås som år 537. Efter vår tideräkningsbörjan. Där står det översatt till modern svenska. slaget vid Camlan, i vilket Arthur och Medraut stupade och då dödligheten var hög i Britannien och Irland. Punkt. Och nu kommer vi till själva poängen med det här, Olle. Arthur faller alltså i strid någon gång i början av 500-talet samtidigt som en viss Medraut. Och enligt många uttolkare är då Medraut helt enkelt ett äldre sätt att stava Mordred på. Vilket då enligt senare krönikeskrivare från 1100-talet och framåt var en nära släkting till Arthur. Alltså en brorson eller till och med en oäkta son. Och dessutom då en usel förrädare som egentligen ville vara kung istället för kungen. Alltså istället för Arthur. Och enligt den här lite senare vidareutvecklingen av annalernas väldigt fåordiga notiser så är det Arthur som dödar Medraut, alltså Mordred vid Camlan. Men kungen får själv ett banehugg, han får ett dödligt sår och förflyttas av sina närmaste till ön Avalon där hans väldigt illa tilltygade kropp läggs till vila. Och det här är liksom pudens kärna, Olle. Arthur läggs till vila. Däremot är det väldigt oklart om det verkligen är den sista vilan, enligt de här gamla berättelserna. Han lämnar scenen, så att säga, men enligt Arthur-myten, i alla fall så som den vidareutvecklas senare under medeltiden, så faller han i någon slags förtrollad sömn där på Avalon som håller honom vid liv trots de här väldigt svåra skadorna från slaget vid Camlan. Men Olle, nu tror jag det är dags för lite källkritik här. Den tidiga medeltiden är ju liksom kroniskt jobbig att arbeta med som historiker eftersom liksom de skriftliga källorna är ju då väldigt, väldigt magra från den här ytterst kaotiska perioden i Europas historia. Folkvandringstiden, The Dark Ages eller vad man nu kallar den för. Så Olle, vad kan vi då som källkritiskt skolade historiker säga om de skriftliga, ska vi kalla det för bevisen, gällande då kung Arthurs eventuell existens som människa av kött och blod? Var han egentligen mer kanske då en person av, vad ska man säga, dikt och tanke?
Vi kan väl konstatera att det material som finns kvar, det som man skulle kunna använda sig av, att det är ganska fragmentariskt, det är ganska tunt och det är i högsta grad källkritiskt problematiskt. Den äldsta källan vi har som talar om detta är ju väldigt sen i förhållande till de händelser som de beskriver. Vi har ju inom historieämnet någonting vi kallar för tidssambandskriteriet, alltså avstånd i tid mellan händelse och nedtecknandet av händelsen. Och regeln är ju kortare avstånd i tid desto bättre källa, något förenklat. Och här har vi då en krönika som heter Britanniernas historia, eller Historia Britonum, och den är från mitten av 800-talet. Alltså det är ett avstånd på 300 år mellan källa och händelser. Det är besvärligt. Sen är också det här en krönika, och krönikerna är per definition vinklade berättelser, tillkomna i ett specifikt syfte, starkt tendensiösa. Och det gäller ju också för den här historia Britonum. Till exempel då så sägs det ju att Arthur i samband med det här slaget vid Badon eller Badon 516 i ett enda anfall dräpte 960 saxare. Det är inte dåligt, det är friska tag. Då är man en duktig befälhavare. Ja. Man skulle kunna tänka sig att författaren bakom den här källan vill visa vilken otroligt skicklig krigare Arthur var, och då framställer man detta på detta vis.
Jag tror till och med det står, alltså just i den här notisen, att han gjorde det själv. Alltså att det var Arthur själv som dräpte alla de här 960 saxarna. Alltså något av en karakar, får man säga.
Det finns ju ändå någonting som är bra med den här källan, därför att det här slaget vid Badon har ägt rum bekräftas ju av andra källor.
Ja, precis.
Så det är ju inte helt gripet i luften. Det finns i alla fall lite historisk sanning i den här berättelsen.
Och så är det ju ofta med de här historiska myterna. Men alltså, det är sant du säger om det här tendensiösa. Alltså, det här historieverket har förmodligen skrivits då av en keltisk munk, en walesisk munk som kallas för Nennius, som ju framhävde sitt eget folkslag och sina egna ledares bedrifter och var ytterst skeptisk då till anglosaxarna, som har en tendens att alltid få spö i de här berättelserna. Alltså de här annalerna framhäver då 12 stora fältslag där liksom Arthur ledde de här britannierna till seger mot anglosaxarna. Och något som är ganska intressant är liksom att han är ju med väldigt ofta i den här berättelsen, men han omnämns inte som kung Arthur, utan som någon slags krigsledare, Dux Bellorum. Alltså jag tänker mig att man skulle kalla honom för Drotts, är det något sånt där, eller hövitsman på äldre svenska. Det är ju inte kung Arthur, utan det är ju först i, ja, i ännu senare källor som han då får en kungatitel. Men alltså 300 år efter själva slaget, det är ur ett källkritiskt perspektiv är det ganska problematiskt.
Det är i kombination med tendensen, absolut.
Precis. Men det finns ju flera också, källor också. Alltså, det finns också den här Annales Cambriae, eller de walesiska annalerna. Cambriae är ju liksom det gamla latinska eller romerska namnet Wales, som brukar sateras då till 900-talet någon gång. Det är också ett ganska viktigt verk och ett tidigt verk. Vad vet vi om det, Olle?
Ja, annalerna är också svåra att använda som källmaterial, för de har ju karaktären av någon slags, ska vi kalla det för, alltså någon slags årsböcker med väldigt korta notiser om vad som har hänt.
Bordskalender nästan.
En årskalender, ja, det är ungefär som när, var, hur, fast mycket mer kortfattat. Ja. Och problemet är också att de redigeras hela tiden fortlöpande, det vill säga man tar bort och lägger till, vilket gör att det är väldigt svårt att datera inläggen för att kunna säga, är de samtida, är de sentida? Varför finns de här överhuvudtaget? Men i den här källan så nämns det i alla fall att här är Arthur kung och inte bara en Dux Bellorum.
Exakt, exakt. Och det här man nämnde då också, att Arthur stupar där vid slaget vid Camlan tillsammans med den här Medraut eller Mordred. Men det framkommer inte av den här källan att, liksom, att Arthur och Medraut kämpar mot varandra, eller att de överhuvudtaget skulle ha haft ihjäl varandra. De skulle lika gärna kunna kämpa på samma sida. Men de är de två enda namngivna dödsoffren i det här slaget. 537, eller när det nu var.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Sen har vi den tredje och sista huvudkällan. Det är då den klart mest tvivelaktiga. Det är det här väldigt ambitiösa krönikeverket De brittiska kungarnas historia. Och även det är då nedpräntat då av en walesisk historieskrivare. Alltså det är många, det finns mycket keltiskt i allt det här, walesiskt. Det är den här munken Geoffrey av Monmouth. Och han var då aktiv i mitten av 1100-talet. Och det är den källa som är klart mest detaljerad av alla de här tre. Och det är dessutom då den som är klart mest inflytelserik. Alltså jag har läst någonstans att Geoffrey av Monmouths krönika var en av de mest spridda böckerna i det medeltida Europa, alltså efter Bibeln. Och den är ju helt otrolig. Alltså jag tror den kan nog jämföras med många av de här gotesistiska verken som vi har pratat om tidigare, av liksom bröderna Magnus till exempel. Alltså det är ju en smått fantastisk skildring då av Britanniens historia, som blandar liksom faktiska personer med jättar och drakar och sådana där grejer. Alltså den börjar då med att en viss Brutus, som är sonson till den här romerska hjälten Naenas från slaget till Troja, Brutus ankommer till de brittiska öarna någon gång efter slaget vid Troja och dödar alla jättar. Och sen blir han då Britanniens första mänskliga kung. Och det är liksom, det är den historien som leder vidare till att liksom kung Arthur poppar upp.
Och här vill man ju uppenbarligen då ge stöd, den här historiska legitimiteten till kungaheten. Titta här, i rötter i det antika Troja, och det var minsann länge sedan. Och då har vi samma, det här som vi ser den götesistiska historieskrivningen, alltså att försöka föra den regerande kungaättens rötter tillbaka så långt som möjligt. Erik den 14:e ner till Adam till exempel.
Ja, precis. Till gamla testamentet och till Odin och Thor och så vidare. Här har vi då lite annat sätt att räkna på, men liksom det är samma tendens. Men det är i alla fall hos Geoffrey av Monmouth som vi då ser att berättelsen om Arthur börjar utvecklas då till någonting som många av oss då förmodligen skulle kunna känna igen idag. Alltså det är här då som den här trollkaren Merlin, som också kallas då för Emrys, det är här han introduceras. Alltså hans namn har också figurerat i äldre texter, men då som en ganska självständig figur. Det är nu i det här verket som hans historia vävs ihop med Arthurs. Och det är också här hos Geoffrey som då Arthur får en pappa, som också är en namngiven konung, den här Uther Pendragon. Och det är också här som Arthur då får sitt dynastinamn, det här Pendragon, vilket då pappa Uther påstås ha tagit då efter en drakformad komet som ska visa sig på himlen då i samband med hans trontillträde. Alltså Pendragon ska visst betyda drakhuvud, som jag har förstått saken. Och det är också här då hos Geoffrey av Monmouth som det förklaras att Arthur hade då en väldigt opolitlig brorson vid namn Mordred, som övertog tronen och gifte sig med Arthurs drottning Guinevere medan Arthur var nere i Gallien och krigade med sina riddare. Och det är också här då som historien om slaget vid Camlan utvecklas då från en väldigt kortfattad analytisk notis, eller vad man ska säga då, till en riktig episk berättelse. Det är här Arthur verkligen då hugger ihjäl Mordred med sitt goda svärd Caliburn, vilket senare då skulle bli känt under namnet Excalibur. Men Arthur blev då själv dödligt sårad och skeppades över till ön Avalon, där han då pysslades om av 9 kvinnor som var kunniga inom både magi och läkekonst. Och här för han då alltså till slut då i en slags djup, magisk och uppenbarande också då, vad ska man säga, helbrägdagörande slummer. Och jag tror att det här med den här magiska slummen och det här löftet om en, vad ska man säga, framtida återkomst som den magiska slummen liksom bär med sig, jag tror att det är en väldigt viktig del av förklaringen till varför Arthur-myten har varit så pass långlivad och inflytelserik, inte minst vad gäller då den brittiska historien och kanske ännu mer då den brittiska identiteten och självförståelsen. För det är en myt som lämpar sig ytterst väl för, ja, vad ska man kalla det för, politisk propaganda av olika slag. Alltså se bara på de gamla keltiska eller walesiska potentaterna som vi har snackat lite om. För de blev liksom Arthur en symbol eller kanske samlingspunkt, kanske man kan säga då, för kampen emot de förhatliga, eller då i deras ögon förhatliga anglosaxarna. Och han blev också ett löfte, tror jag, om att liksom det keltiska Britannien skulle resas ur askan igen någon gång i framtiden, och att Britannien skulle få revansch för alla de förödmjukelser som anglosaxarna då i deras ögon hade utsatt kelterna för. Men det är ett faktum att Arthur länge var just precis en keltisk hjältekung, alltså inte en anglosaxisk. Han nämns inte i något av de här stora anglosaxiska krönikeverken som kommer under 800-talen. Utan de första källorna om Arthur har en väldigt tydlig keltisk eller walesisk koppling. Däremot så blir ju Arthur då en engelsk hjältekung lite senare under medeltiden, framförallt under 1400-talet, efter det här Rosornas krig i mitten av 1400-talet, då den här walesisk-ättade furstefamiljen Tudor övertar den engelska kungakronan. De här Tudor-kungarna, de var ju slags nykomlingar kan man väl säga då, som hade då kronanspråk som definitivt kunde ifrågasättas, inte minst när man kom då från motståndarsidan, alltså the House of York, York-kungarna. Eller de York-ättade tronpretendenterna. Och de här Tudor-kungarna, de anspelade då väldigt flitigt på Arthur-myten i sin propaganda. Inte minst då Henrik den 7:e som var den första i raden av Tudor-kungarna. Han påstod sig stamma från Arthur och Uther Pendragon. Han använde sig av en röd walesisk drake i sitt heraldiska vapen, vilket anspelade på en gammal profetia som då var tillskriven Merlin och som gick ut på att den röda walesiska draken någon gång i framtiden skulle besegra den vita anglosaxiska draken. Och Henrik den VII döpte dessutom då sin äldste son, prinsen av Wales, till Arthur. Men han dog då dessvärre innan han hann bestiga tronen. Så Henrik den VII, han försökte alltså iscensätta sig själv som en ny Arthur, som då återvände till sitt rike för att få tillbaka sitt rättmätiga arv och som då skulle ställa saker och ting till rätta igen efter liksom många, många år av kaos och inbördeskrig. Därför är det också ganska signifikativt, tycker jag, att det var under Henrik den VII:s regeringsperiod som den ultimativa Arthur-skildringen publicerades, nämligen då Thomas Malorys Arthurs död, eller Mort d'Arthur, som den bisarrt nog hette då i original. Det är en engelsk bok, men den hade en fransk titel. Den trycktes 1485, samma år då som Henrik den VII besegrade Rickard den III i det här slaget vid Bosworth Field, vilket ju avslutade det här väldigt långa inbördeskriget mellan familjerna York och Lancaster som kämpade då om den engelska tronen. Och det här Mort d'Arthur var ju delvis då en nytolkning av Arthur-myten som förvisso då spann vidare på de äldre krönikotexterna. Men man tillförde då i den här boken en massa nya inslag från då den franska Arthur-traditionen. Bland annat var det då nu som jakten på den heliga graal blev en del av storyn. Men viktigast av allt för oss idag, det är att när Thomas Malory beskriver kung Arthurs sista viloplats, eller vad man ska kalla det för, alltså här på ön Avalon, så nämner han en inskription på latin. Hic jacet Arthurus rex, quandam rex quae futurus. Alltså här vilar Arthur, kungen som en gång var och åter ska bliva. Eller som det då översattes till engelska, the once and future king.
Det är oerhört snyggt, tycker jag.
Visst är det snyggt, ja. Men tänk också på, liksom på sammanfallet i tid och rum också. Alltså det här trycktes samma år som Henrik den VII av huset Tudor blev kung av England.
Jag kan inte låta bli att tänka på en annan person som också hur personens laddning ser annorlunda ut beroende på tid. Här har vi då Arthur som då är kelt, framförallt walesare, och sen som nästan blir liksom det engelska kungahusets ursprung. Han har ändrat ju betydelse här. Och jag tänker på den här myten om, eller myten, det kanske finns en sanning i den också, men nämligen den här germanske förrädaren Arminus som förråder sina romerska kamrater. Han får ju namnet Hermann på tyska och lurar in de romerska legionerna i ett bakhåll, 17, 18 och 19 legionen, som totalt förintas, ungefär 20 000 man, år 9 efter Kristus. Och sen på 1870-talet så reser man en staty över den här Hermann på den plats där man då trodde att slaget vid Teftoburgeskogen står. Och då har Hermann blivit tysk, därför att det här är ju efter det tyska rikets enande. Ja. Romarna har förvandlats till fransmän och statyn på Hermann pekar då hotfullt mot Frankrike. Så där har vi liksom Hermann-gestalten som får en ny laddning över tid.
Ja, men absolut. Det finns väldigt många paralleller där. Alltså det är någon slags, vad ska man säga, det är ett hopkok på något sätt. Alltså det är någon slags mytiskt förgånget som kokas ihop med någon slags minuttiden och som pekar emot en önskad framtid. Alltså så använder man ju också liksom, vad ska man säga, Arthur-myten under Tudor-tiden och även då Hermann-myten i Tyskland under Wilhelm-tiden. Det finns väldigt många paralleller. Men jag tänkte, som avslutning så tänkte att vi riktar blicken mot våra egna hemtrakter. Alltså Arthur-myten är ju på många sätt ett väldigt brittiskt fenomen. Men den har ju också några inslag som man kan känna igen då från andra länder och traditioner. Då har vi just varit inne på lite grann. Och det gäller bara för den här fantasieggande föreställningen om en slumrande hjältefigur då från ett dimmigt förflutet som är förutbestämd att komma tillbaka någon gång i framtiden för att ställa saker och ting till rätta. Inte minst om någon form av krissituation skulle uppstå. I Danmark har man till exempel den här myten om Holger Danske, en gammal medeltida krigare som är ombesjungen i diverse medeltida ballader och som lär sova då i källaren under Kronborgs slott i Helsingör. Men som påstås då vakna i situationen då det danska kungariket befinner sig i nöd, i alla fall då enligt 1800-talets danska nationalromantiker. H.C. Andersen har till exempel då skrivit om den här Holger Danske. Och under andra världskriget så fanns det då till exempel då en väldigt militant motståndsgrupp som kallade sig för Holger Danske. Precis som de här figuren har använts senare som en slags nationellt motståndssymbol, bland annat av danska EU-motståndare. Så nu kommer den kritiska frågan. Vet du om vi har något liknande i Sverige, Olle?
Jag kommer inte på någon enskild person eller mytologisk person som vi använder på det sättet. Det enda jag kommer på, det är en lokal myt från Västergötland som handlar om, de kallas för Ollebergs ryttare. Och det här, det finns de som menar att det här kan vara en riktigt gammal myt som eventuellt går tillbaka då till folkvandringstiden och skulle kunna anspela på någon slags, alltså, gemensamt tankegods som finns även i Arthur-myten. Men de här dyker i alla fall upp, så vitt jag vet, första gången i historien 1389 i samband med ett stort slag vid Falköping.
Ja.
Då drottning Margaretas trupper drabbas samman med Albrecht av Mecklenburgs styrkor.
Ja,
och då dyker det upp 12 stycken ryttare i gyllene rustning på Margaretas sida mot den onde Albrecht. Och så går det som det går. Margareta går hem med segern. Och det sägs då att de här ryttarna slumrar inne i Olleberget, därav namnet. Och bara väntar på att få återvända för att rädda landet i händelse av krig. Men de är ju mer provinciella. Det är en västgötamyt helt enkelt.
Men vad det jag tänkte, alltså det finns ju säkert många liknande myter om man liksom gräver sig ner i diverse, vad heter det, dialekt- och ortsnamnsarkiv. Alltså på så här hembygdsnivå. Men mig veteligen så har vi ingen sån här rikstäckande myt i Sverige som kan jämföras med kung Arthur-myten eller danskarnas Holger Danske. Alltså, vad kan anledningen till det vara egentligen? Varför snackar vi inte om en Karl XII eller vem det nu kan vara, Per Albin, som ska komma tillbaka och hjälpa oss när liksom nöden är som störst?
Ja, men det känns ju ändå som att Karl XII, nu återvänder vi till honom igen, men att han är en sån person som man skulle kunna aktivera i händelse av krig för att samlas kring. Nu, mina vänner, är det dags att föra ett försvarskrig, precis som kung Karl försökte försvara de svenska gränserna i början på 1700-talet. Jag kan tänka, men han har en liten annan laddning och han är ju också en verklig person. Vi vet ju inte om Arthur är verklig. Det är han ju förmodligen i någon slags bemärkelse.
Nej,
Holger Danske vet jag inte. Ollebergs ryttare, ingen aning. Men Karl XII, absolut verklig. Men jag tänker en annan laddning. För Karl XII är ju ändå, det är ju ändå krigarkungen för stora delar av befolkningen. Det är det som man associerar hans namn med. Jag tänker mig en annan sån här samlande symbol som man skulle kunna aktivera i händelse av krig och kris. Det är ju Per Albin Hansson. För han spelade ju verkligen rollen som landsfader med sin trygga skånska. Och jag minns en intervju jag såg på en dokumentär för ett tag sedan när de intervjuade en kvinna som var ung under andra världskriget. Och det här var en söndag. Det kanske var 1940-41. Och hon var ledsen. Sommar var det. Vädret var den här dagen ganska dåligt. Hennes fästman hade blivit inkallad. Jag för mig att han låg i flottan. Och då tänkte hon så här: åh, om bara Per Albin ville tala idag. Och det är ju den typ av samlande gestalt behöva.
Men det känns som att han skulle få en annan typ av återkomst. Alltså han är ju som inte en Dux Spilorum som kommer tillbaka och slår ihjäl 960 saxar. Utan han kommer mer tillbaka som en lugnande röst i radion, känns det som.
Ja, det är ingen blänkande rustning.
Nej, precis, precis. Ja, men alldeles utmärkt, Olle. Tack så mycket. Det här var jättespännande.
Mycket trevligt. Tack.
Vi ses och hörs.
Absolut. Hej.
Hej då. Hej, hej, hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.